Svensk Golf Podcast presenteras i samarbete med Golf Plaisir. Den här gången går resan till Fuerteventura och Caleta de Fuste. Här hittar du Kanarieöarnas bästa stränder. Det finns några enorma sandstränder i Jandia, men även strax norr om Caleta de Fuste. Caleta de Fuste har två golfbanor, Salinas Golf Club och Fuerteventura Golf Club.
Mm. Salinas är lite mer amerikansk i sin design kan man väl säga, och Fuerteventura har en mer klassisk engelsk stil, om man ska hårdra det lite. De ligger precis bredvid varandra i en slänt ner mot havet, men trots att miljön är rätt lik så spelas de väldigt annorlunda och designen är väldigt annorlunda, så det är ändå två olika upplevelser på samma plats.
Härligt att ha det på en destination.
Ja. Så du kan spela en golf, typ av golf på förmiddagen och sen käkar du en god lunch, kanske någon god dryck och sen går du ut igen och spelar 18 helt nya golfhål.
Det är mallen.
Det är mallen. Du kommer att bo på ett hotell som ligger längs kusten. Det är ett helt pärlband av fina hotell som ligger där, och det var från början uppbyggt för turism, men eftersom det har gått ett antal år så börjar det kännas mer genuint och få en egen själ där. Så att det är ett resmål vi verkligen kan rekommendera.
Ja, det är ju så att Golf Plaisirs säljchef Mattias Damberg, tidigare Nilsson, har faktiskt spelat en Europatourtävling på just Fuerteventura utan någon större framgång. Men hans meritlista säger ändå att han lyckades slå Henrik Stenson i den där tävlingen. Det är värmesäkert på Fuerteventura och det finns direktflyg från flera platser runt om i Sverige. Passar utmärkt för kombinationen golf och bad.
Bättre än så blir det väl inte? Framförallt om man reser när det börjar bli lite ruggigt här hemma.
November, ja, exakt. Februari.
Exakt, det börjar klia i golffingrarna och det finns ingenstans att spela i Sverige. Ja, men då, gå in då på golfplaisir.se och spana in en resa till Fuerteventura och Caleta de Fuste. Vi säger tack till Golf Plaisir.
Hej och välkommen till Svensk Golf Podcast. Jag heter Carl Magnus Hellsten. Mitt emot mig sitter min kollega
Jesper Johansson.
Och idag har vi riktigt fint främmande i poddstudion, nämligen Annika Sörenstams mångårige tränare Henry Rice. Välkommen Henry.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Hur mår du?
Ja, jag mår alldeles utmärkt. Jag har precis kommit ner från Östersund med flyg och fantastiskt väder där uppe.
Fin driving range.
Ja, det är nog vackraste.
Världens vackraste kanske.
Ja, i alla fall Sveriges. Klart vackrast här i Sverige.
Åk dit om ni inte har varit där.
Ja, jag har aldrig varit där. Jag får åka upp.
Verkligen. Henry, vi backar bandet och tar det från början. Hur kom det sig egentligen att du blev just golftränare?
Ja, det är en bra fråga. Jag hade en gång i tiden ett jobb på Norrtälje kommun när jag slutade skolan. Och den tjänsten drogs in. Och det här var 1980 tror jag det var. Ja, 79-80.
Och
det var en byggnadsinspektör.
Byggnadsinspektör.
Ja, jag läste Väg och vatten.
Just det.
Vad innebär det? Alltså byggnadsinspektör. Vad
inspektera hus. Ja, men kolla bygg. Det är väl väldigt mycket bygglov. Eftersom jag aldrig jobbar med det så vet jag inte riktigt vad det innebar. Men tjänsten drogs in och där stod jag utan någonting att göra. Och då hade faktiskt PGA och Svensk Golf den första utbildningen som var riktig utbildning. Man kan säga högre tränarutbildning 0 var det.
Okay.
Som jag anmälde mig till och kom in. Och där, ja, några sådana här kända, så var det Micke Såling gick där, Per-Arne Brostedt, Erik Öster som också en del kanske kommer ihåg. Det fanns några andra helt mycket kända. Jo, Blomman. Han var ju landslagskapten.
Janne
Blomqvist gick då också.
Mm. Och vart var utbildningen?
Vi startade upp det faktiskt ute på... Första träffen var ute på Saltsjöbaden. Men sen var vi uppe i Statens vuxenskola i Härnösand. bland annat hade träffar där varannan månad ungefär, tror jag det var. Det är så länge sedan så man kommer ju inte ihåg allt. Och sen var vi nere faktiskt i Falsterbo också någon gång på Höllviken. Och sen avslutade vi med en sån här resa med massa elever.
Just det. Var gick den?
Vi var faktiskt Saint-Cyprien i Frankrike.
Det låter trevligt ju.
Ja, vi hade mycket roligt.
Men hur kom du in i golfen från början?
Jag, min familj flyttade upp till Norrtälje en gång i tiden. Det är långt tillbaka i tiden. På den tiden seglade jag mycket. Och sen hade jag en god vän vars, jag tror var farfar, ägde Roslagens golfbana. Så han tog med mig upp dit en gång. Och sen var jag totalt fast.
Direkt.
Så jag slutade med allt annat.
Aha, så man kan säga att både din och Jesper Parneviks karriär började på Roslagens grepp.
Ja, kan man säga.
Storheter.
Det är några andra också. Lena Sällberg.
Just det. Vår så gamla kollega här på Svensk Golf.
Ja. Men hur bra var du?
Bra fråga. Som amatör var jag väl aldrig. Jag spelade junior-SM 1975. Jag började 71 och spelade golf. Och som amatör var jag väl aldrig riktigt bra. Jag kom väl nia någon gång i någon sån här EM-test och så.
Det låter inte så dåligt ändå.
Nej, men det var, jag tror jag hade ungefär 2 eller 3 handikapp när jag blev professionell. Men sen då när jag väl blev professionell så började jag träna lite annorlunda och allting. Och som bäst hade jag väl +2 i handikapp.
Ja, men okej.
Okay. Så jag spelade Europa-tour, jag spelade på Ullna, jag tror det var 83 eller 84.
Hur
gick det? Jag missade katten.
Största meriten då, på banan, skulle du säga?
Jag har ju vunnit några sådana här proammer och lite sånt. Och min bästa skår faktiskt är 62 med ett halvset.
Oj!
Jo. Uppe på Karlstad så spelar vi någonting som heter Sunrise Cup. Som man spelar 54 hål på en dag. Och jag gick ut 5 på morgonen och började med en bogey. Sen gjorde jag en jävla massa birdies.
Så morgongolf är nyckeln till framgång?
Ja, wow. Och halvset.
Och halvset. Ja.
Hade du heltal eller halvtal? Vad heter det? Inte halvtal. Ja, på sättet, kommer du ihåg?
Jag tror jag hade udda nummer. För det kommer jag ihåg, när man börjar spela golf så börjar man ju ofta så.
Ja.
3, 5, 7, 9.
Just det.
Pitch, samvärlds.
Ja.
Så du kör bara en halvsätt när du ska spela riktigt bra?
Ja, precis.
Härligt.
Hemligt vapen, tar ju halva sättet.
Det är i alla fall lättare att bära 54 hål.
Ja, just det. Det är ju smart. Ja.
Faktiskt.
Vilken rolig tävling.
Ja.
Finns det kvar?
Nej, den är borta. Men det här var ju typ en kändistävling. Så det var hockeyspelare. Jag spelade med Ingmar Stenmark bland annat ett år där. Och någon österrikisk OS-medaljör i störtlopp och lite annat. Så att det var många bra spelare som var hockeyspelare bland annat som var med.
Och Stenmark är väl rätt skicklig även på golf?
Då hade han, tror jag, 10-12 i handikapp. Fast jag kommer ihåg, jag fick en fråga av honom när vi spelade. Så sa han till mig, Henry, golf kan man väl aldrig lära sig att spela?
Då?
Jag sa det till honom, ja men hur lärde du dig åka utförsåkning? Ja, det var bara att jag åkte. Det är precis samma med golf, sa jag.
Det är bara lira. Egentligen.
Ja.
Nej, bra råd. Ja. Verkligen.
Sådana där råd gillar jag. När det är bara spela så mycket man kan.
Det är bara spel.
Jo, men jag är ju van med det. Jag hade ju aldrig någon golftränare när jag började egentligen. Utan vi var 3-4 killar som spelade och hjälpte varann. Och sen hade vi mycket chip och putt-tävlingar. Och vill man träna gick man ofta ut på banan och ställde sig på ett hål.
Ja, just det.
Och Roslagen på den tiden var 12 hål och man kunde stå på ett hål i 2-3 timmar utan att det kom någon.
Perfekt. Men du, om du sa att ni hjälpte varandra, hur vet man att man hjälper på ett bra sätt?
Ja, det vet man ju inte, och det är ju så man lär sig spela golf. Man lär sig dåliga sätt och bra sätt och ja. Man lär sig att sortera ut vad som är bra och dåligt.
Fick du tidigt ett intresse för att lära ut och att liksom, nej, men själva tekniken och så, eller?
Nej, det tycker jag inte, utan Jag var mer bekymrad utav mitt eget spel. Jag brydde mig nog inte så mycket om andra den tiden. Mer än vi kompisar som spelade då.
Mm. Ja, men det är viktigt kanske att ha ett gäng som lirar tillsammans och hjälper varandra. Ja. Det sporrar kanske.
Ja, och jag kommer ihåg, jag hade ett hål på Roslagen, hål 16. Som var en dogleg par 4 som jag alltid hade problem med.
Ja, just det, en ganska kraftig dogleg vänster.
Ja, och slår man driver över ekarna där,
ja,
då har man bara en liten wedge kvar in. Och jag kommer ihåg, jag kunde ju aldrig göra det, så jag slog ofta en järn 3 eller järn 4.
Ja.
Sen ställde jag mig där en dag och stod där i 2 timmar och tränade. Sen kunde jag spela det hålet.
Sen hade du lärt dig vinkeln hur man skulle göra.
Ja, eller hur man skulle slå bollen.
Ja. Jag var faktiskt där för någon
2 veckor sedan.
2 veckor sedan. Ja, och jag var bland ekarna till vänster båda gångerna, så mm-hmm. att, båda varven. Så att jag måste nog stå några timmar där och lära mig.
Ja, ja.
Det är bara åka dit efter jobbet.
Ja. Men det är en charmig bana och supertrevlig klubb, så att, åk dit, det är trevligt.
Ja, men verkligen. Mm. Henry, det var ditt egna spel. Vi ska ju också prata en del om alla dina år tillsammans med Annika Sörenstam. Under tiden du tränade Annika så var du också pro på Karlstad GK. Hur hamnade du just på Karlstad efter
Roslagen? Jag var på några andra klubbar. Jag jobbade som assisten på Drottningholm 5 år åt Åke Bergqvist. Och därifrån så kom jag till Sigtuna. Under de här åren också så jobbade jag som tränare för golfgymnasiet här på Danderyd.
Just det.
Och sen hjälpte jag till med landslagsträning, juniorer och så. Och sen hade vi...
Vad gjorde du inte, Henry?
Jag gjorde mycket. Jag spelade inte bra golf från början, men i alla fall det blev bättre. Men i alla fall så första året jag var på Sigtuna så hade vi ett upcoming läger för juniorer som var under landslagen, juniorlandslagen. Då hade jag 10 tjejer och 10 killar där. Och Annika var en av de 10 tjejerna som var, hon var väl nästan sämst av de 10.
Hon var det alltså?
Ja, hon var ingen stjärna då direkt.
Mm-hmm.
Mattias, vad heter han?
Grönberg, ja.
Grönberg var med på lägret också.
Just det.
Det fanns en hel del duktiga spelare. Raimo Sjöberg tror jag var med.
Jaha.
Hur minns du Annika från det första mötet där då, på Sigtuna?
Ja, en klar tydlig sak var att hon frågade i alla fall. Hon var väldigt blyg av sig, men hon ville ha svar på varför jag sa så och så. Och hon var nyfiken, kan man säga.
Mm. Ja, men...
Och sen hade jag en annan elev som jag haft många år, Anna Oxenstierna, som var Sveriges bästa dam då, eller tjej skulle jag vilja säga. Och hon visar ju en del för tjejerna då, och det Annika fastnade för när hon såg Anna, det var det hennes svingtempo. Hon tyckte det var fantastiskt. Så hon bad mig att få ett VHS-band utav hennes sving.
Jaha, så att hon skulle kunna efterlikna hemma?
Ja, så hon kunde sitta hemma och titta på det.
Jaha, just det. Bara varv på varv på varv, sving på sving.
Det var ju den tiden det var populärt med det här, att man hade så här glasögon som man kunde sätta in. Kommer ni ihåg det? Ja, det var något så här stora som man kunde se svingen, och så kunde man svinga själv med.
Just det.
Det här är före min tid. Det här var, jag vet inte vad det här är för någonting.
Nej, det fanns...
Men var det som liksom ett par skidglasögon?
Och sen... Nej, det var några stora.
Ja. Och så hade hon...
Och där kommer jag ihåg sen när Annika började bli duktig. Det var ju många som provade det här med glas. Annika sving ser ju väldigt långsam ut när man ser. Men det fanns ingen som hann med i hennes svingrörelse.
Det är sant. Men sen så fick du henne som elev på... golfgymnasiet?
Ja, hon ville fortsätta att träna med mig. Hon var väl typ 15 år när jag träffade henne där ute, typ 86.
Ja.
Och sen så var hon med på golfgymnasiet på träning. Alltså hon åkte buss faktiskt från Bro Bålsta till...
Danderyd?
Ja, nej, till Tumbatältet.
Till Tumbatältet.
Och det tog henne fram och tillbaks, tog det väl henne 5-6 timmar. Det tog 3 timmar dit och 3 timmar hem. Just men hon tyckte det var bra, för då kunde hon sitta och läsa läxorna.
Fantastiskt.
Så hon var ju redan på den tiden den som kunde planera vad hon gjorde.
Ja, och ambitiös, känns det som.
Hur imponerad var du av hennes vilja?
Alltså, jag var inte speciellt imponerad av henne från början, men sen ju mer vi jobbade tillsammans desto mer såg man att det här kunde ju bli någonting.
Mm. Vad var det man såg då, menar du?
Nej, envisheten och det här tränings... Alltså stå verkligen och träna.
Ja.
Nöta, och nöta. Det finns en gammal story om hennes pappa Tom då, som det här var innan jag träffade henne, så var hon ute och tränade på Brobålsta och så började det regna. Och då ringde hon hem, pappa kan du komma och hämta mig? Och Tom kom ut och så frågade han varför ja det regnar. Jag tror inte att man spelar golf i regn också. Sa han då.
Det är den hårda skolan.
Och då stannade hon kvar och tränade.
Ja. Wow. Starkt.
Ja.
Verkligen.
Men skulle du säga att det är envisheten som gjorde, alltså hon har ju förstås talang också.
Ja.
Men är det envisheten som liksom slipade den där talangen?
Ja, eller? Det tror jag mycket. Den här envisheten och nyfikenheten, alltså, och lära sig.
Mm. Var hon liksom svingtekniskt intresserad?
Nej, aldrig. Hon, när jag, vad heter det, spelade in hennes sving och så på tape, och man fick ju gå till en tv då på den tiden. Det är inte så modern som det är nu. Hon var aldrig intresserad av att titta på det direkt. Aha. Utan det var mer för mig. Och där finns det ju då, det var ju så att vi var nere i Spanien ett år. Jag bilade ner för jag var nere med massa kompisar. Och sen kom hon ner med Maria Bertilsköld.
Mm.
För jag jobbade med henne också där ett antal år. Och när de kom ner, då hade vi bestämt att vi skulle få bort den här höftrörelsen som hon hade. Hon stod ju som ett omvänt C, som man säger nu för tiden. Och vi jobbade på det där ganska mycket. Jag höll på säkert 2-3 veckor. Till sist kom jag på det att om hon vred med huvudet i framsvingen så kunde hon inte skjuta fram höften. Och då började det lösa sig. Men jag kommer ihåg i första 2 veckorna, hon grät sig ju till sömn för det gick så dåligt.
Men och den huvudrörelsen fick vi ju sen se.
Att den fungerar ganska
bra. Den fungerade
bra,
helt ja. Okej.
Och det roliga var, efter några år så ringde hon ju mig. Och det visar ju att hon tittade inte så mycket på sig själv i... på tejp och så. Då ringde hon mig, för hon hade råkat se sig själv på tv, och sa, Henry, har du sett hur jag svingar? Ja, det har jag sett många gånger, sa jag till henne. Är det något som är problem? Nej, det går bra, sa hon. Ja, men titta, mitt huvud åker ju upp. Ja, men går inte det bra då, sa jag. Jo, sa hon. Ja, men fortsätt då. För det är ju samma, och det är ju en sån story som har gått igenom alla år, att när hon började på college i Tucson så hade hon ju en coach som tyckte att det där, så kunde man inte svinga.
Tom Olson?
Nej, han var tränare.
Okej. Okay.
Utan hon hade en kvinnlig coach där.
Okej.
Och så hon talade om för henne att så där kan du inte spela. Det kommer aldrig att fungera. Men däremot så var jag där i Tucson.
Alltså trots resultaten?
Ja.
För jag gissar att hon gjorde bra resultat.
Så hon slutade ju, jag tror hon gick 1,5 år på college. Sen hoppade hon av. Hon klarade inte av den här coachen.
Mm.
Men hon hade ju också den här Tom Olsen som hjälpte henne. Och jag var ju där ett år och tränade med. Vi var på hans klubb då. Just. Jag blev presenterad och allting. Och kommer dit, och då hade de jobbat på någonting, jag kommer inte ihåg vad det var nu, och hon kunde inte få ihop det. Så vi gick ut på ranchen och så stod vi där och jobbade, och sen hittade jag en lösning på det. Och då så filmade vi det, och så gick vi in och visade Tom det här i shoppen. Sen fick vi inte komma tillbaka nästa dag.
Nej, just det, precis.
För att jag hade lyckats lösa det.
Här kommer du utifrån. Och
ja,
men mycket många amerikanska tränare är så här. Är det den som jobbar med någon, så är det han som är huvudtränare.
Ja, just det.
Men, det är roligt att du tog upp det där, för det var faktiskt vår nästa fråga, just om Tom Olsen-incidenten. Men skulle du säga att det var just där och då som ditt och Annikas samarbete började på allvar ta fart?
Jag tycker liksom, när hon kom hem på sommaren så jobbade vi ju mycket. Och på den, i början så försökte vi det här med att skicka videoband och allting, men det fungerar aldrig. Det är mycket lättare nu. Jag vet, när jag jobbat med Anna Nordqvist förr, då hade vi lektion, videolektioner direkt, FaceTime och så.
Jaha, precis. Smart ju.
Ja. Så det går jättebra att göra så. Mm.
Om du skulle skicka ett videoband, då var det över 3 veckor senare kanske med posten.
Ja.
Om det inte hade gått sönder då.
Ja,
klämt
precis.
Klämt i något annat paket.
Ja, exakt, då har ju svingen någonting helt annat.
Mm. Också. Ja, precis, ja. Exakt.
Numer finns det proffs som byter tränare fler gånger under en säsong. Vad var det som gjorde att just du och Annika höll ihop så länge?
Ja, det borde du egentligen fråga henne, va? Men det var väl att vi passade bra ihop. Vi var motsatserna egentligen. Jag är inte så organiserad och så, och medan hon är välorganiserad. Och sen fungerar det jämt.
Mm.
Det vi jobbar på. Sen ibland när jag var ute på tävlingar med henne och det inte fungerade, då kunde jag alltid hitta på något snabb fix.
Mm.
Det gick alltid, men sen så fick man ju gå tillbaka till grunderna hela tiden. Och vi la ju upp all träning. När hon väl började spela bra som proffs, så hade hon ju råd att ta över mig.
Mm.
I början så kanske hon inte hade det, men så det löste sig så att jag var över 5-6 gånger om året, och så träffade jag henne kanske 2 gånger här i Europa, en gång här i Sverige och någon gång i Evian.
Mm. Mm. Just det. Men vad skulle jag säga? Jo, du sa någon snabb fix. Var det något problem som Annika ofta återvände till? Något som hon hade problem med under karriären?
Ja, i början så hade hon ju problem att hon översvingade.
Mm.
En typisk översving, plus att det andra hon hade problem med var siktet, för att det förändrades alltid. Ibland var det för mycket höger, ibland för mycket vänster och så. Vi försökte ju jobba på, jag gav henne alltid det här att hon skulle lägga ner klubbor och sen också checka upp bollplaceringen, för så fort siktet förändras så förändras också bollplaceringen.
Mm.
Men hon var ju så duktig så att när hon gjorde, alltså förändrade någonting åt fel håll, så kunde hon anpassa det. Och det tycker jag också var en av hennes starka sidor, att kunna gå ut och spela med det hon hade. Istället för, som hon ofta sa till mig, kan jag inte slå en drå? Varför ska jag då gå ut och ställa mig och slå en drå på ett hål?
Nej, just det. Utan spela med det man har.
Och det är ganska roligt. Hon spelade ju med Jesper Parnevik en sån här partävling en gång. Och då stod Jesper där på ett kort hål och funderade. Och till sist säger han, vad tänker du på? Jag vet inte om jag ska slå en drå eller fade. Och då sa Annika så här, ja men slå ett rakt slag.
Så kan det vara.
Ja, ungefär.
Lyckades han med det?
Det vet jag inte.
Det känns som att Jesper Parnevik aldrig har slagit ett rakt slag.
Nej.
Svensk Golf Podcast presenteras i samarbete med Golf Plaisir. Den här gången går resan till Fuerteventura, Kanarieöarna och Caleta de Fuste. Det är värmesäkert, direktflyg från flera platser runt om i Sverige. Passar utmärkt för kombinationen golf och bad.
Mm. När du har badat, trött på det. Jag tröttnar ju direkt på det. Jag kan inte sitta still. Jag får ju panik. Så då är det perfekt att ta sig till golfbanan. Det finns 2 golfbanor. Salinas och Fuerteventura. Den ena har man spelat en Europatourtävling på en gång i tiden. Och det är 2 fantastiska golfbanor som skiljer sig ganska mycket i sin design. Den ena har en väldigt, kan man kalla den amerikansk stil, och den andra har en mer klassisk brittisk, ja men tänk dig links fast i Kanarieöarna stil, typ så. Båda ligger i en slänt ner mot havet, så att du kan variera din golf på en dag, eller spela amerikansk golf ena dagen och brittisk den andra. Gör hur du vill, för du är på semester.
Exakt, och enda skillnaden är att det är bättre än den brittiska stilen, för det är bättre klimat.
Ja, exakt.
Garanterad sol.
Du slipper regnkläderna.
Värme.
Ja.
Vi säger tack till Golf Plaisir. Boka din resa på golfplaisir.se.
Du var inne på det lite tidigare om hur ni jobbade, att du åkte över till USA. Skulle du säga att det var en fördel eller nackdel att ha långdistansförhållanden, att ni hade en atlant emellan er, att ni inte kunde se så ofta? Eller hur
ja, det är ju både och, men jag tror det var en klar fördel, för att Annika var så bra att om jag gav henne någonting att träna på, då tränade hon på det. Och hon gav ju inte upp. Mm. Och på det sättet så var det jättebra. Sen kunde det ju vara så att hon tappade vissa saker medan jag inte var där. Mm. Och det kunde man kanske rätta till. Men det här långsiktiga blev ju mycket bättre tack vare att vi inte träffades för ofta.
Mm. Och resultaten visar ju att något var rätt.
Ja, precis.
Ganska mycket.
Ja. Totalt blev det 10 medaljsegrar för Annika. Hur stor del var du i de segrarna?
Ja, det, alltså där kan man ju också säga att det vi gjorde ofta, det var att jag kom över 2-3 veckor innan en major och jobbade med henne, så hon var förberedd. Och det sa vi ofta att de här kända amerikanska tränarna, de kom ut på en major och jobbade med spelarna.
Mm. Det är så dags då.
Ja, precis.
Men anpassade ni träning beroende på vilken major det var och vilken bana ni skulle spela och vilka slag
lite,
man behövde?
Lite grann, ja. Det gjorde vi.
Det där är ju superspännande, om det är en viss typ av slag man behöver kunna sätta för att lyckas. Liksom. Ja, häftigt.
Nej, så det tror jag var, det var också Annikas planering som hon alltid gjorde. Och sen en annan sak som hon var enormt duktig att föra statistik på allt.
Mm-hmm.
Hon började ju redan, hennes pappa var ju lite matematiker, han höll ju på med datorer och sånt. Och, så hon gillar ju att hålla på med det. Så hon förde statistik på allt.
Alltså så, allt som i, alltså inte bara fairway träffar och nej, antal puttar. Utan...
Chippar, puttar, olika ställen. Hon till och med förde sån statistik så hon kunde se att när det var 3 dagars tävlingar och hon startade på eftermiddagen så vann hon nästan aldrig.
Det är sant.
Ja. Det fanns sådana lustiga, för ofta var det när du startade en 3 dagar så fick gå på eftermiddagen så var inte grinerna bra.
Aha,
de var ju inte lika bra som på morgon. Men startade hon på morgon, då vann hon ofta.
Ja, är det sant? Wow. Ja, då har man koll på grejerna när man vet sånt där till och med. Starttider, hur det påverkar.
Ja. Så då drog hon sig ur det om det var eftermiddagsdag.
Ja, precis.
Ja, härligt. Men, och det här var ju på tiden, det här var ju tiden innan alla appar fanns, så då var det anteckningsböcker lite grann kanske och sådär. Så hon hade, kul att kika de där gamla statistikböckerna.
Ja, hon hade A4-ark bara, hon hade aldrig några okay. böcker.
Nej, okej.
Okay. Hade hon, men hon hade de där papperna överallt,
ja, så vet jag.
Någon slags ordning.
Ja, det hade hon säkert.
Jesper var inne på det, hon vann 10 majors, hon var världsetta vid flera tillfällen. Kände du det då när hon var nummer 1 också som världens bästa tränare?
Ja, alltså så jag kommer ihåg Svensk Golf hade ju en sån artikel en gång då när Vijay Singh var världsetta, så hade vi en svensk tränare också, eller egyptier.
Just det, Farid Gweda.
Ja, så vi hade ju en sån träff på Arlanda stad, det, han exakt, och jag. Precis.
Jag var reporten på plats.
Ja. Ja. Så, men nej, varför? Alltså, jag tränar världens bästa spelare. Men det är ju så att en tränare, jag säger alltid så att en viss tränare kanske passar för en spelare och passar inte alls för en annan. Så att, däremot så tränar jag världens bästa spelare.
Det är sant,
kan man säga.
Det är fastlaget.
Men handlade det, hur mycket handlar det om kemi? Alltså för mig som, skulle jag kunna lära mig mer av dig än en annan tränare? Alltså eller så här, hur mycket är kemi mellan tränare och elev? Hur viktigt är det?
Jag tror ju att det är jätteviktigt att ha den här tvåvägskommunikationen så att inte... Det finns ju tränare som bara står och talar om vad eleven ska göra och så har man ingen respons.
Mm-hmm.
Och det tror jag är väl det sämsta som finns.
Okej, okay, men hur ska det vara tycker du för att det ska vara som bäst? Att om jag är elev och säger det känns konstigt för att så?
Ja, då börjar man ju ha en tvåvägskommunikation.
Ah, okay.
Och sen tror jag, som jag har alltid jobbat med massa drillar, olika sätt.
Mm-hmm.
Och hitta känslor. Och det tror jag, det har passat bra på Annika också.
Mm, okay.
Det var ju samma, det hade vi också en i Svensk Golf. Jag hade en tjej från Kävinge som var uppe och tog lektioner. Och så fick hon kasta stolar. Kommer du ihåg den?
Ah, berätta.
Hon var uppe och hade jättesvårt att svinga igenom. Och då gav jag någon sån här trädgårdsstol. Så fick hon stå och kasta stolen framåt. Och då var hon tvungen att få ihop kropp och armar tillsammans.
Ah, jag förstår.
Och sen, det är ju ungefär som att man kastar medicinboll eller något sånt.
Ja, precis.
Så det gjorde jag. Och då gjorde Svensk Golf någon sån här instruktionsgrej. Kommer jag ihåg.
Efter att folk har lyssnat på det här så kommer det att kastas mycket
stolar.
runt om i Golfsverige. Så se upp på uteserveringarna på klubbarna.
Ja. Men det är det bättre att eleven får göra någonting än att det blir så teoretiskt? Är det så? Kan man förklara det så?
Men, där kommer ju in då, alltså, elever kanske lär sig på olika sätt. En del är mer tekniska, en del är inte alls tekniska. Mm. Visuella kanske, vi ser. Så det finns ju så många olika typer av personer.
All right.
Och det är ju där det är svåra för en instruktör att kunna hitta rätt väg och instruera och anpassa.
Ja, precis. Ja, men det måste vara hur svårt som helst med alla olika elever.
Jo.
Hur mycket är du på Arvika nu? Arvika Golf Club?
Ja, jag är där. Jag ska dit imorgon faktiskt. Men jag är väl där en till två gånger i veckan.
Anpassar du varje lektion baserat på eleven? Eller?
Ja, det tycker jag. Men jag har ju väldigt mycket grupplektioner där, men då går man ju igenom först, om man nu vill prata om det här gubbs, grepp, uppställning och bollplacering och allting. Då går man igenom det. Man kanske tar en del, man pratar grepp och försöker förklara varför man ska ha ett grepp på rätt sätt.
Ja.
Och det gör jag även med en 10-handikappare. Mm. För jag tror också att det är viktigt för eleven att ha en förståelse för varför det blir så eller så. Så att...
Ja, men absolut, det tror jag verkligen är viktigt att man får veta varför man ska göra vissa saker, varför man ska träna.
Men sen är det ju, det roliga är att när man har elever så vill de alltid veta vad de gör fel. Och då säger jag, men det är ointressant vad du gör fel, det är bättre att veta vad du ska göra rätt.
Ja, just det.
för det är en vanlig fråga, vet du vad jag gör för fel, säger de. Ja, men det är väl ointressant.
Mm. Vi har varit inne lite på hur du tränar nu och liksom din stil och sådär. Men vad skulle du säga är dina styrkor som golftränare?
Ja, jag är ganska envis också. Och sen, det var som de många sa uppe på Östersund nu när jag var uppe, att jag är klar och tydlig med vad jag vill.
Ja, det är lättbegripligt.
Ja, det upplever jag. Många tror ju när jag kommer att nu blir det så tekniskt allting eftersom jag har tränat Annika och sådana. Men det är också svårt för man måste ju kunna anpassa sig efter det man har framför sig.
Mm.
Och titta mycket hur de slår bollen, inte bara svingen utan hur bollen flyger. Och så. Man behöver inte ha en dator eller så alltid. Nej. För att se vinklar och hur bollen kommer ut.
Det har funkat utan datorer innan. Så,
så det här flightscope och det är jättebra för en tränare, men det är alldeles för många elever som står och tittar på siffror och fattar ingenting.
Ja, just det. Eller jagar fel siffror och sånt där.
Ja.
Vi har ju varit inne på det, lite Arvika då. Hur det är att komma tillbaka till Värmland och åka då till Arvika och ge lektioner till...
Jo, men det måste jag säga. Det är ganska roligt att komma upp dit. För att det är en jättetrevlig klubb. Och det är lite mer den här nybyggarandan istället för en stor klubb som Karlstad. Mm. Där inte personligheten finns kvar längre som det var förr. Och det säger nog många. Jag kommer ihåg när jag började på 91 där uppe. Då var det mycket mer än en familjeklubb och allting. Det är det inte på samma sätt.
Men det har vuxit.
Ja.
Så lite grann tillbaka till rötterna då.
Ja. Arvika är ju sån.
Mm. Ja, men exakt.
Det är det. Ja. Men sen, jag är ju själv medlem i Falsterbo. Men det är också, upplever jag, är mera en trevlig klubb. Även om den är gammal, över 100 år gammal, så är det duktiga golfare och de vet vad golf är.
Mm. Mm.
Det upplever jag.
Fantastiskt ställe, Falsterbo.
Ja.
Verkligen. Om vi blickar tillbaka på dina år tillsammans med Annika, vad är du mest stolt över?
Ja, jag måste säga, nu har jag sett mycket, men Colonial var fantastiskt. Det var nog det mest fantastiska utav allt. Hon vann, jag var med på flera majors när hon vann, men Colonial var så speciellt.
Vad var det som...
Ja, det bara det att när man kom dit och spelarna hälsar inte på en eller någonting, nonchalerar en totalt egentligen.
Är det sant?
Men sen då efter hennes första varv, då kom alla fram och hejade på en och fattade hur bra hon var.
Hur tog hon det där?
Ja, hon brydde sig inte så mycket om det, för hon var ju där för att spela en tävling. Sen hade hon ju då, hon kände ju några som Jesper.
Vi och spelade Garcia ju, också spelade.
Ja, vi spelade ju träningsvarv med Jesper och Garcia och Tim Clark. Mm. Och det var ju bra. Det roliga var egentligen när vi kom dit. Vi hade ju tränat då 2 veckor innan tävlingen och visste att det var en stenhårda griner och allting och det kunde blåsa. Så ösregnade när vi kom dit och det vart mjuka griner istället. Så det vart ju helt annorlunda. Men jag tror ju fortfarande, hade hon puttat bra den tävlingen, då hade hon klarat katten lätt.
Det var ju bara ett par slag.
Första varvet då missade hon 3 griner. Och 2 griner missade hon precis en halv meter kort, för flaggan stod kort på grin. Mm. Sista hålet, då slog hon över grin för flaggan stod lång.
Och, men det var ju liksom inga snedslag egentligen.
Nej,
det var
lite längre. Oh, nej. Ja. Hon slog ju, och det andra var ju att hon slog inte så många drivar. Hon slog 7 drivar på 18 hål. För att hon kom fram till när vi spelade träningsrunda att alla bunkrar låg ju där på 250-270 yards. Och det var ju där hon landade eller kom med sina drivar. Och då slog hon 3-4 istället kort och tog en lite längre klubba in.
Men hur lång klubba hade hon in ungefär?
Ja, det längsta var väl, det var en par 4 och det vet jag, det var någon sån här känd tränare som har sagt att hon kommer aldrig att kunna nå in på det här hålet. Jag tror hon slog 3-7 in där. Mm. Ja. Och hon slog ju, hennes 3-7 det var ju ungefär...
inte så mycket heller.
Alltså... Nej, ja, hon kunde ju slå den ganska långt. Hon slog den nog säkert 180-190 meter. Ja.
Jag kommer,
ja, första hålet som hon gick ut på 10:an, då slog hon ju bara en 3-4 för att det var run out 250 yards eller vad det var. Mm. Hon slog den 248 yards.
Jag hade ju äran att vara på plats. Jag kommer ihåg att du, Henry, tog ju faktiskt lite bilder åt oss från flyget och bakom kulisserna som finns publicerade i Svensk Golf. Arkivet finns på sajten. Men när hon slog ut där på torsdagen, det var 10 000 pers nästan som trängdes vid 10:ans tid när hon skulle starta ronden. Hur nervös var hon?
Ja, hon var, det var nog bland det nervösaste hon har varit någon gång. Och det såg man ju på henne. Efter hon hade slagit ut och sjönk hon ju bara ihop.
Precis, hon tog ett par steg framåt, exakt.
Vad minns du allra starkast från den här veckan? Var det något speciellt som sticker ut när du tittar tillbaka på det?
Ja, det var ju att se henne spela. Och jag visste ju inte liksom hur bra det skulle bli. Och det blev ju mycket bättre än vad jag hade trott också. För hon spelade fantastiskt från tee till green, skulle jag vilja säga. Sen att hon inte fick i puttarna, det var en annan sak. Sen just det här att se allt folket som följde henne. Mm.
De här gröna knapparna, go-knapparna, sålde ju slut direkt nästan.
Ja, det är jäkligt häftigt alltså.
Verkligen.
Förlåt, men förstår man i Sverige hur stor Annika var i USA?
Jag tror inte man förstår det än här i Sverige. Ja, men sen, det ligger ju mycket att hon bor ju där borta. Hon är ju nästan aldrig hemma. Jag tror som mest är hon väl hemma en vecka om året.
Ja, det är väl så. Ja, hemmafrän är inte Sverige, utan det är ju Florida. Ja.
Men sen, vi får väl se när barnen växer upp, då vill hon ju att de ska komma hit till Sverige lite mer kanske. För jag vet att hon har pratat många gånger om att köpa något sommarställe.
Det har hon gjort jättelänge ju.
Ja. Det tycker jag, men det har inte hänt. Ja, det har inte hänt.
Nej,
än.
Men precis, exakt. Ja. Men bara backa tillbaka till Colonial där. Du nämnde Vijay tidigare i podden här. Vijay var en av hennes största kritiker. Ja. Och han kom ju inte till start i Colonial sen. Hur mycket tjafs var det mellan Annika och Vijay, skulle du säga?
Nej, tjafs, det var ju mer det som han sa om att kvinnor skulle kedjas fast vid spisen hemma. Mm. Även hans fru tyckte han var hemsk när han sa det. Och sen påstås det att han skickade rosor och det till Annika, men det gjorde han.
Det gjorde han inte?
Nej, det är bara skröna också.
Okay. För båda var ju kopplade till IMG på den tiden. Ja. Just det, ja, exakt. Ja, frostigt.
Dålig stämning.
Ja, verkligen. Kan man säga.
Annika spelade ju in 195 miljoner kronor under sin karriär. Hur fick du betalt? Var det procent på prispengar eller fakturerat fastställt?
Nej, vi hade fast belopp och sen betalade hon alla mina omkostnader och allting. Ja.
Major bonusar och sådana där?
Nej, inget. Sånt hade man inte på den tiden. Det skulle varit bättre om det varit nu.
Jag menar det. Henry, du har ju sagt i en tidigare intervju med Svensk Golf att även du fick skriva autografer när du var ute och reste med Annika.
Jo då, det hände nog.
Och i Phoenix har du en gång blivit tagen för Butch Harmon.
Ja.
Tigers gamla tränare. Berätta om det där.
Ja, det var mer, jag började jobba med Lotta Neumann ett antal år. Hon kom och frågade Annika faktiskt först om hon fick låna mig.
Ja, det
var, ja, det var ju trevligt.
Ja. Det var det.
Hur är det annars med liksom, är det huggsexa om tränare och caddis där ute, eller är man liksom schysst mot varandra?
Jag upplever ju att nu finns det så många fler tränare som är ute. När jag kom över första åren på tävlingar, då såg man inga tränare ute.
Var det så alltså?
Ja. Okay. Nej, det var på major-tävlingar då som var viktiga. Då kom de och ville visa upp sig. Okay. Men nu finns det ju tränare som åker med hela tiden och så går de och fiskar, kan man säga.
Jaha, alltså de letar efter elever så att säga. Ja. Eller kunder. Eller
ganska öppet eller?
Ja, de går runt och på ranchen och så. Och sen så går de fram och frågar om de behöver hjälp. Och det finns ju... Det finns ju så att det är en hel del spelare som inte har råd att betala så mycket. Så att det är, och sen har man kanske tur då att hitta en som blir bra.
Ja,
sen.
Exakt, precis.
Det gäller att ha många i stallet och så plockar man ut den där. Ja. Eller så en blommar.
Ja, och just det här med Lotta då hade jag varit med henne något år. Och då kom det fram en äldre man och så säger han, "Hi Butch," säger han. Och jag tittar... Nej, och jag skakar på huvudet och säger, "Hi Butch, do you don't recognize me?"
Oj.
Säger han. "No, but you had done a great work with Liselott," sa han. Och då sa jag till sist, "Nej, det är inte jag som är Butch, jag heter Henry Rice," sa jag till honom. "No, you are Butch," säger han då.
Han vill inte ge sig.
Nej, no, han gjorde inte det.
Så för honom är du fortfarande Butch?
Ja.
Härligt.
Från det ena till det andra. Men det finns ett rykte om Annika Sörenstam att hon gjorde 1000 sit-ups per dag. Stämmer det?
En gång. Hon hade en tävling med sin fystränare. Det var innan hon träffade Kai. Så var hon medlem på Big Horn. Hon flyttade från San Diego till Big Horn. Och det var då hon började träna lite grann. Mm. För hon tappade ju sitt... Hon var ju världsetta och sen tog Carrie Webb över.
Mm.
Och sen då flyttade hon till, vad heter det, till Orlando, till Lake Nona. Och då hittade hon en tränare. Och jag vet, då hade vi suttit och pratat innan hur hon skulle få tillbaka där och vara nummer ett. Och jag sa, ja, svingen kan vi nog inte göra så mycket åt utan du behöver bli starkare i så fall.
Mm.
Det var mitt svar. Och det är ju lätt att börja mixa med svingen då. Och det hade inte varit bra. Men sen så bestämde hon sig att nu ska jag börja jobba. Och då hittade hon Kai.
Fosser,
ja. Ja, som inte kunde något om golf. Han hade aldrig hållit på med en golfspelare. Så Annika hade frågat Kai vad han visste om golf. För ingenting. Och då säger Annika, ja men då kanske du inte kan hjälpa mig. Och då säger Kai istället, vad vet du om fysträning? Och då sa hon ingenting.
Nej, okay.
Och sen började de jobba. Och efter knappt 2 år så hade hon ökat sin längd med från 250 yards till 270 yards.
Oh, fantastiskt. Vilken
och förändring. En annan fördel med det var att hennes översving började försvinna.
Mm.
För hon sa det till mig att hon kunde kontrollera baksvingen på ett helt annat sätt.
På grund av fysiken att hon kände. Men är det inte lite marigt att börja fysträna liksom mitt i en karriär? Kan inte svingen förändras på grund av det? Eller?
Ja, den förändras. Hon tog ju bort
baksvingen. Till det bättre i för sig.
Nej, men hon blev ju mycket starkare. Och rätt var det nådde hon in på par femmer som hon aldrig har gjort förut. För hon är ju en enorm taktisk spelare, det har hon alltid varit. Hon har ju varit som en schackspelare på golfbanan. Så att par femmer, jag kommer ihåg, hennes pappa frågade mig en gång, varför slår hon inte upp kortare green? Nej, hon har sina avstånd med sina wedgar som hon vill slå.
Mm.
Och hon slog ju alltid upp då kanske 70 meter och fick ett fullt slag in mot flaggan. Istället för att lägga sig 20 meter ifrån och få ett...
En svår pitch över något kanske. Ja. Svåra Karlssons klister och enkel birdie.
Ja.
Men förstår vad jag tänker här med fysiken. Nu var det bra för Annika, men kan det också ställa till det?
Ja. Jag tror inte. Där är ju viktigt då kanske att man har en tränare man hela tiden jobbar med. Mm. För visst kan det förändras utan tvekan. Mm. Det gör det, men i det här fallet så förändrades det ju bara till det bättre.
Mm.
Så vem vann den här sit-up-matchen då?
Ja, det vet jag inte, men det här var ju inte mot Kai.
Nej, det var inte
utan
mot
Kai. Det var en annan kille då på Big Horn och då hade de en tävling och jag antar väl att Annika vann, för hon är ju inte säker. Den som vi förlorar. För det är ju så, när hon börjar med någonting, då går hon in för det. Och det är ju samma inom allting. Jag menar, det roliga är att hon håller på med beachvolley nu lite grann.
Okay.
Hemma på Leknåna på tomten har de en beachvolley. Okay. Och då träffas de ett gäng kompisar och spelar. Och Annika märkte ju att det där var inte så bra. Hon spelade ju volleyboll en gång i tiden. Så hon hyrde in en tränare och tog lektioner.
Är det sant? Ja, så nu vinner hon matcherna?
Ja, men så är hon. Alltså vill hon bli bra i någonting, då gör hon så. Det var ju samma i början när jag träffade henne i San Diego då, när jag var över. Fick ju alltid laga maten. För hon var inte speciellt bra på att laga mat.
Nu var hon ju jätteduktig.
Ja, och det gjorde hon ju också när hon var på Lake Nona. Hon jobbade ju i köket där i 2 veckor för att lära sig grunderna.
Fantastiskt. Så hon kommer att dyka upp i sommar-OS här framöver i beachvolleyboll? Eller
vad? Ja, det vet man aldrig. Nej, det tror jag inte. Men nu håller hon ju på med, hon springer och, vad heter det?
Triathlon?
Eller? Ja, triathlon. Och det har hon ju också tagit några lektioner tror jag.
Okej, okay. Wow.
Simlektioner och cykellektioner. Ja. Och...
Vilken del i triathlon tror hon behärskar det bäst?
Hon har ju varit duktig simmare. Mm. Det har hon, och... Cykling är väl inte, alla kan väl trampa en cykel.
Och löpningen, vet jag, hon höll ju på att springa en hel del i Upplandsbro, ja. De bodde, och hon sprang ju faktiskt på de marker som idag är Brohof slott, golfklubb, innan banan, långt innan banan byggdes. Sprang ju mycket. Häftigt.
Ja, golfmark.
Ja, verkligen.
När Annika slutade så startade hon sin akademi i Florida och flyttade över dig dit.
Ja.
Hur var den omställningen?
Ja, det var intressant. Min engelska var ju inte den bästa, men nu har man ju lärt sig engelskan tack vare man varit där i 10 år. Men nej, jag tyckte det var fan 10 jätteroliga år. Man har träffat massor med folk och jag har fått så mycket kontakter över där. Så nu för tiden blir man inbjuden att spela banor som man aldrig skulle komma in på.
Ja, vad häftigt.
Pine Valley har jag spelat.
Vad tyckte du om den?
Fantastisk bana. Jag spelade faktiskt den direkt efter Annika hade vunnit upp i Newport.
Mm.
Det var så att jag var med upp där och vi tränade ganska mycket. Och så fick hon spela på måndagen. Och då skulle jag vara nere på Long Island. För jag skulle ner till Long Island först till National Links.
Okay.
Mm.
Och det fick jag inte åka ner för henne. Jag var tvungen att stanna kvar för måndagen. För hon spelade ju 18 hål då.
Just det.
Mot Pat Hurst.
Pat Hurst, just
det. Fast hon började ju efter 5 eller 6 hål var hon 4 under par. Så det var egentligen slut.
Det var över då?
Ja.
Och du började snegla på klockan. Ja. Men du, hade du ett halvsätt på Pine Valley eller?
Nej.
Nej, men då gick det inte så bra då förstår jag.
Jo då, det gick ganska bra. Det var bara det, det var ganska roligt. Jag hade en caddy där som var... För det första hade jag 16 klubbor i Bergen.
Okej. Okay.
Och den fyrbollen jag spelade med, de hade sagt, det är okej om du har 16 klubbor. Men caddy när han såg det sa det, efter USGA rolls fick man inte ha mer än 14 klubbor. Mm. Så han sa åt mig att ta ut två. Jag sa nej, jag ska ha alla 16 med i Bergen. Vi spelar inte efter de reglerna, vi går en privat fyrboll, sa jag. Till honom. Och då står vi på ettan. Jag vet inte om ni har varit där.
Nej.
Första hålet. Första hålet en dogleg lite lätt höger och så ligger det några bunkrar på vänstersidan. Och då frågar jag honom vad ska jag slå? Ja, du slår driver och så siktar du på de där bunkrarna där. Jaha. Och jag slog en jättebra driver och när bollen var 10 meter upp i luften började den träffa träden bakom bunkrarna.
Jaha.
Och då vände jag mig om och sa, du tror det där var rätt klubba va? Så det började, det blev då, tysta det, leken.
Hur var de andra? Risig stämning redan på första tiden.
Ja, men de andra sa ju snabbt, slå en ny boll.
Ja, okay. Och då sa han, men enligt reglerna så. Ja,
men då, och då, jag har varit på half caddies förut och de frågar ju alltid hur långt man slår och så. Ja. Så att...
Men han visste bättre.
Så där och då förstod du dem som sparkar sin caddy då?
Ja, precis.
Tillbaka till Laneke Academy då. Det dyraste och det mest exklusiva akademipaketet kostar runt $9,000.
Ja, från början var det nog 12.
12
sen gick vi ner, tror jag, har jag för mig.
Och det var det som kallades för Soren Slam. Ja. Då ingick 9 hål tillsammans med Annika till exempel. Kände du större press på dig under de lektionerna till förmögna amerikaner som hade betalat så mycket pengar?
Nej. Nej, det var ingen skillnad. Det var precis samma. Vilken det än var, upplevde jag. Mm. Sen var de ju lite finare i kanten kanske, ja, de här. Och en del var kanske inte ens intresserade av att lära sig någonting. Det var mer att träffa Annika. Mm. Jag kommer ihåg, vi hade en dam från Kalifornien en gång. Vi hade... Jag tror inte vi hade med 2 eller 3 spelare i det paketet. Men det gick ju bra. Man fick in en del. Men i alla fall, hon hade ett filmteam med sig till och med. 2 kameramän som filmade alla 9 hålen.
Är det sant? Ja. Till privat bruk eller vad?
Ja.
Är det sant?
Ja.
Så hon har en tejp hemma då när hon spelar med Annie.
Fantastiskt.
2 kameramän som springer runt och filmar. Ja.
Riktigt underbar. Bra produktion.
Ja, verkligen. Ja. Hon kanske ägde något tv-bolag i Kalifornien.
Ja,
eller något sånt där.
Ja. Jo, alltså, det händer mycket roliga saker.
Någon mer anekdot som du kan berätta om? Från
ja, inte som jag kommer på nu, men vi åkte ju runt också. Så vi var ju inte bara på akademin, så vi hade ju clinics ute på andra ställen. Och det var också jätteskoj att komma ut på andra klubbar.
I USA, amerikanska klubbar.
Så. Vi var bland annat uppe i New York där, vad heter det? Jag kommer ju aldrig ihåg vad barnerna heter. De har spelat US Open och B börjar på.
Baltusrol.
Ja, där var vi, hade en stor klinik och då kommer jag ihåg, jag frågade Annika om hon kunde boka in mig 2 dagar tidigare där så jag kunde åka upp och spela båda barnen. Och det var inga problem. Så bara jag ju fått spela många, många barner.
Vad var den största utmaningen då med att jobba i USA?
Ja, det var väl språket från början.
Ja.
Men jag har ju aldrig haft problem att uttrycka mig även om jag inte kan språket fullt ut.
Nej.
Så att det går ju alltid att visa och så, men ja, man lärde sig i alla fall till sist.
Man var illa tvungen.
Ja, det var ju så när jag gick i skolan en gång i tiden. När man hade engelska, då var man på golfbanan istället.
Men det lönade sig ganska bra ändå till slut.
Ja.
Tränade du driver på 16.
Ja,
precis. Hur var Annika som chef där på akademin?
Ja, man såg ju inte henne allt för ofta, utan vi var ju... Hur många var vi egentligen? Vi hade en som satt i receptionen som skötte och sen var det en som var lite mer övergripande och sen var det Kai
fystränaren Fosse.
Ja. Ja, och sen var vi, det var Charlotta och jag och två tränare till. Så vi var fyra tränare. Ja. Ja. Och jag var ju övergripande då när det gällde golfbiten. Mm. Så det, nej, det var så det fungerade och det var ganska lättsamt. Jag hade ju som tur, de andra var anställda. Jag hade ju betalt för kurserna jag hade och sen hade jag mina egna elever hela tiden.
Just, ganska bra upplägg för dig då.
Ja, det var perfekt. Så jag kunde ju gå ut och spela golf när det var klart medan de andra var ju tvungna att stanna kvar.
Kontorsysslor.
Ja, jag vet Charlotta gillar väl inte det direkt. Nej, hon var ju tvungen att vara där.
Men hur mycket golf spelar du själv?
Jag spelar ganska mycket.
Och du tycker det är lika kul?
Ja.
För det är någonting jag tycker man hör så här, pros och tränare och läser om så här, att det blir ett jobb och man tröttnar liksom på, eller att man aldrig hinner eller sådär. Men du...
Ja, det kan jag hålla med om ibland att man inte hinner, men man kan alltid ta sig tid. Ja, och jag har ju alltid sett till att jag har kunnat gjort det.
Mm.
Så nu när jag var uppe i Östersund så stod jag säkert och tränade 3-4 timmar själv. Och slog bollar. Jag tycker fortfarande så fantastiskt roligt att komma ut och spela.
Mm.
Och det gjorde jag ju med alla mina elever. Jag spelar alltid golf med dem. Och det är också en sak som jag upplever. Många tränare, de går aldrig ut med sina elever på banan. Det är ju där det händer. Mm.
Varför gör de inte det?
Det ska du fråga dem. Därför att de kanske inte tycker de är tillräckligt bra. Eller vad det nu än är. Jag kommer ihåg då när jag jobbade redan på Sigtuna-tiden så var jag alltid ute med de som var duktiga på tävlingar. Och det var samma när jag kom till Karlstad så hade jag ett av kraven. Om jag skulle jobba med elit så skulle jag vara med på tävlingar också.
Mm.
Så att, och det var ju samma på den tiden då, 90-tal. Det var inga tränare ute på tävlingar.
En pionjär lite grann där, kan man säga.
Mm. Och det kom väl mycket från att jag jobbade med Annika och så jag var ute. Och det är ju fortfarande så att det är spelaren kan stå och slå hur mycket bra slag som helst på ranchen. Men kommer de ut på banan så...
Det är något annat.
Mm. Det är ju bara att titta på en sån spel som Niklas Lemke. Han är ju typiskt sånt fall som var... Jag har känt Bertil, hans pappa och Niklas en lång tillbaka i tiden. Och Niklas är otroligt duktig. Om du tittar på honom på ranchen så tror man aldrig att han kan slå ett dåligt slag. Men nu börjar jag ju släppa för honom.
Men är det något mentalt då som har ställt till?
Ja, det måste ju vara mentalt. Mm. Det kan inte vara något annat.
Nej, för slagen är tillräckligt bra för att det är världsklass.
Ja, kan du stå och slå på ranchen sådana slag? Varför skulle du inte kunna göra det på banan?
Nej, just det.
Ja, precis. Och Niklas var ju med i tätstriden där i British Masters som Marcus Kinnell gick och vann.
Ja,
jätteroligt.
Med 8 raka birdies på fredagen.
Exakt, precis. Fantastiskt.
Då är man skaplig.
Ja,
men akademin den öppnade i 2007 och boomade igen 2016.
Ja.
Vad berodde det på? Var det...
Det var väl både så att Annika tyckte att det var dags att ha familj och jag ville flytta hem så att då kom vi överens om att vi skulle stänga ner.
Ja, men du kände det att du ville flytta hem?
Ja, jag har ju två tjejer som är 13 och 16 nu. Så att de bodde i USA i början och sen gjorde vi så att de var halva året i Sverige och halva året i USA och gick skola.
Gick de i skola i båda länderna? Okej, hur funkar det?
Ja, det gick jättebra. Ja. Det var bara det att vi hittade fel skola från början i USA. Det var en privat Montessori-skola som inte var bra. Sen så Celebration där vi bodde då har en av de bästa public schools i hela Florida.
Okej.
Och den var bättre eller?
Ja, klart bättre. Billigare också.
Behövde inte sälja så många Sorens lampaket då.
Precis.
Saknar du livet på Annika Academy? Tillvaron?
Ja, alltså inte nu längre. I början kanske, men nu har jag så mycket andra uppdrag. Alltså jag åker, som nu var jag uppe i Östersund. Jag ska ner nu till helgen till Tommelilla och ha föredrag. Och sen har jag faktiskt en junior som är 9-10 år nu i år. Hon kommer till Falsterbo 5 veckor och tränar med mig.
Okay, det gjorde
hon. Kom förra året också. Var där. Då var hon 9 år. Jag gick caddy åt henne på de, ni vet nu säkert vad US Kids är. Mm. Det är världens största juniortävling och hon spelar på den. Och då har de ett europeiskt mästerskap i, utanför Edinburgh.
Mm-hmm.
Och då gick jag caddy åt henne och hon gick ett över par på 3 varv.
Oj, wow. 9 år.
Ja, men de spelar bara 9 hål.
Ja, just det.
Ja, men per då var 9 år.
Så hon vann det, fast hon fick spela särspel mot en åländsk tjej. Vad heter det? Nej, henne fick jag kontakt med. Det var någon som ringde och frågade om jag var intresserad av att träffa henne. Så de kommer över på somrarna hit. Från... För att det är så varmt. De bor i Orlando, Florida.
Jaha, jag trodde det var en svensk tjej.
Nej, hon är, ja, hon är amerikansk medborgare, men hon är hennes föräldrar är kineser.
Ja, jag förstår. Okay. Så kommer de över och så, tränar ni på Falsterbo i 5 veckor.
Ja, de har hyrt ett hus där.
Skapligt sommarlov ändå.
Känns som hon har goda förutsättningar att nå en bra karriär.
Ja. Men du, apropå att hon är 9, hon är väldigt ung. Eller 10 fyller hon nu då. Hur tror du framtiden kommer vara för att professionella golfare? Blir det bara yngre och yngre man måste börja? Eller?
Det tror jag inte. För du kan ju fortfarande bli bra utan att vara om du är 15 år också eller vad du nu än är.
Ja, det är inte sent tror du.
Nej. Det tror jag inte. Alla kan nog bli bra vilken ålder de än börjar. Det är den här målsättningarna och envist. Men man ser ju nu, jag menar en 10-åring idag, de har ju så lågt handikapp. Annika när hon var 15 när jag träffade henne, då hade hon ju 4-5 i handikapp.
Mm-hmm.
Jag menar 4-5 som en 15-åring nu, då är man inget bra.
Nej, precis. Ja, men de kvalar ju in till US Open som 11-12-åring. Så att det är att tävla mot, så att säga.
Och det är ju så, i alla fall i USA, att där bygger man upp ett team runt de här juniorerna.
Redan på den nivån, åldern alltså.
Ja. Om de har pengar.
Just, ja, precis.
Det ligger ju mycket i pengar. Såklart. Men jag har en till, en amerikanska från Los Angeles som kommer över också. Så hon är 13 år och tränar. Och sen har jag en italiensk tjej som, hon är faktiskt medlem nere på Marco Simon. Där hon ska spela
Ryder Cup, 2022.
Ja, som inte är någon golfbana längre. Det är rena potatisåken. De har ju plöjt upp allting. Jag var faktiskt när jag spelade där förra året.
Innan de började gräva.
Med henne. Och jag sa det till dem. Jag fattar inte hur man kan ha en Ryder Cup här. För det var rent bedrövligt.
Vänta du, sa de.
Ja.
Men okej, så pengar då? Är det en faktor för att kunna bli bra?
Nej. Alltså det är ingen nackdel om man säger så. Men man vet ju aldrig, är man 10 år och är duktig kanske man inte håller på med golf när man är 17 år.
Nej, så kan det ju vara förstås.
Men hon är väldigt duktig i skolan och allting.
Mm.
Men hon tränar inte så mycket golf under vintrarna och så. Hon är jätteduktig i skolan och jag tror föräldrarna sätter ganska mycket krav på att hon ska vara duktig i skolan. Så jag träffade, det är hennes träningsperiod den här 5 veckors.
Ja, under sommaren.
Ja. Och det är ju perfekt att lämna Florida under sommaren.
Ja, eller hur? Det är så varmt. Fanns det på 5 veckor är inte så tokigt.
Och det är förra sommaren, han tror väl att det är sånt här väder jämnt.
Kommer hit och det är 8 plusgrader. Ja. Nu går vi ut och kör det här, 8 timmars pass.
Ja, ja, men då får du säga som Tom Sörenstam.
Ja.
Man tävlar inte alltid sol.
Nej, precis.
Men... skulle du vilja vara med på en ny resa med någon av de här unga talangerna som du jobbar med hela vägen?
Jag har faktiskt haft en spelare, Teresa Lu, då, som är från Taiwan, som jag träffade när hon var 14 år. Hon har varit bäst topp 20 i ranking på världslistan. Hon har vunnit på LPGA och hon har vunnit, jag tror, 17 eller 18 tävlingar på japanska touren. Mm. Som är enormt duktig.
Jobbar ni fortfarande tillsammans?
Nej, inte nu längre. Jag förra året var jag över, men nu det blir för långa resor.
Ja, jag,
vad kan jag ha varit i Japan? Jag var nästan där 2 månader förra året.
Okay. Oj, jäklar. Ja,
det blir för mycket. Ja.
Men hur många resdagar har du per år, skulle du säga?
Ja, förra året hade jag väl lite över 100 resdagar.
Oj, okej.
Okay. Mm. Hur ser det ut i år då?
Ja, nu har jag tagit ner allt. Jag har ju knappt varit iväg någonting i år. Ja. Så jag har faktiskt varit hemma. Familjen är förvånad.
Och trött på dig.
Ja, precis. Kan du inte åka nu?
Åk till Tommelilla. Ja, ja okej. Okay. Men ska vi börja runda av?
Ja, vi kan bara ta den sista frågan där.
Ja.
Bästa tips till oss vanliga hackare.
Hur ska vi vanlisar, utan talang, jag och se, hur ska vi bli bättre? Vad är ditt bästa tips?
Jag tycker nu är det ju början av säsongen. Ta några lektioner och gå igenom grunderna. Och jobba Goops. Mycket. Ja. Mm. Ja, alltså jag tycker, kan man gå igenom det och förstå, och nu menar jag inte att som ett grepp till exempel, alla måste inte hålla lika. Det får man ju anpassa lite efter vem man har framför sig. Mm. Men sen liksom har man svingen lite grann och kan träna, ha vissa bitar man jobbar på, så tycker jag man ska jobba mycket på närspel och puttning.
Mm.
Jag upplever ju de flesta vanliga golfare skulle kunna bli så mycket bättre puttare om de bara tog sig tid. Det är som den här gruppen jag hade nu. De hade aldrig haft en puttlektion. Vi hade 16 stycken.
Okej.
Oj.
Ja, men vadå? Puttning, det kan man ju fixa själv.
Ja.
Men för att man ska börja träna mer puttning och för att man verkligen ska liksom ge resultat, kan du komma med tips? Gör det här inför varje rond. Alltså,
jag tycker det finns sådana enkla övningar som man kan göra. Man tar fyra bollar och lägger upp lika långt som putten är, så man mäter upp avstånd och så lägger man alla fyra vedersträcken då. Mm,
just det.
Upp bollen och sen går man runt och försöker slå i alla fyra i rad, och missar en måste du börja om.
Mm.
Just det.
Och då gör man sin rutin och så börjar man sänka de här som alla är jättenervösa om de har i en tävling.
Och sådana puttar som man inte får av sina golfkompisar.
Precis. Och bara för att säga, Annika, vi jobbar ju mycket på sådana övningar. När hon sköt 59, när hon stod över sin sista putt, då hade hon en sån putt. Och då börjar hon ju tänka liksom ungefär att, ja, missar den här så skjuter jag 60 och det är ju jättebra, men ingen kommer att komma ihåg det.
Nej,
men sänker jag den här, ja, då kommer alla komma ihåg det. Och då tänkte hon just på den här övningen. Jag sätter ju alltid de här puttarna och då hittar hon något positivt i sin övning som hon hade gjort.
Ja, det är helt fantastiskt.
Det är en Hollywoodfilm att hon får just det avståndet för 59. Liksom.
Ja. Så om man gör den här övningen väldigt noggrant, då kommer man att skjuta 59 sen.
Ja, självklart. I alla fall på 9 hål.
Ja, exakt,
någon gång under en runda så är man ju på 59.
Eller så klir man av efter 59 slag. Då har man gjort den.
Precis. Nej, så jag tror puttning där kan man lära sig att sänka de här typ enmetersputtarna. Då har man vunnit mycket, för då blir man inte så rädd på längre puttar heller.
Nej, just det, och sen, då blir man lite positivare med dem. Och inte,
det är en jättebra övning. Och det där kan man göra liksom enkelt varje gång man är på golfbanan, inför om den.
Och jag menar, så, bara för att dra en Phil Mickelson, han puttar ju 100 puttar i rad på det sättet.
100?
Annars börjar
kan,
de, eller?
Och då kan du ju tänka dig det, även den här fyrbollsövningen, att vilken putt är den svåraste, den första eller sista?
Precis.
Om du missar måste du börja
exakt.
Om.
Stå på 99.
Och då får du det här tävlingsmomentet i träningen också. Att du måste sänka den här.
Mm.
Istället för bara stå där och putta.
Exakt. Vilket är väldigt lätt att man gör.
Ja.
När man inte har liksom... Ja, man
Vi gjorde en övning, för Annika var inte speciellt bra på rullchippar. Ta en 7 eller 8 eller och göra. Så ofta när vi stod och tränade så sa jag, nu Annika, går vi och slår en rullchip. Och du får bara slå en.
Mm.
Och sen går vi tillbaks. Och då fick man ju in där att pressen att hon ville slå en bra.
Ja.
Och det var också en sån bra övning att göra.
Utmärkt. Det här kommer jättebra tips. Det där kommer jag att testa direkt.
Ja, jag skulle verkligen behöva bli bättre på att chippa just nu. Så att,
så har
jag då får du bara slå en chip.
Jag får bara slå en.
Jag var ute och tränade idag. Hur många? Ja, jag slog en.
30 minuter till banan, en chip och sen hem. Då är den viktig i alla fall.
Precis.
Och så slänger du in lite putträning där. Fyra bollar.
Ja, jag kastar in det också. Innan vi avslutar, jag vill bara säga förlåt, CM, för att jag kastade in dig under bussen, vi utan talang. Du har mycket talang.
Men du träffade nog ganska rätt. Men efter det här puttövningen, då kanske vi visar att vi har lite talang.
Ja, förhoppningsvis.
Vi får se. Vi nöter på den här. Jättebra tips, Henry.
Ja, och tack så jättemycket för att du kom hit.
Verkligen. Tack, det var jätteskoj.
Supertrevligt.
Apropå resor, du ska ta tåget nu hem till Karlstad.
Ja. Och, det är ju så när vi inte har något flyg till Karlstad längre.
Nej, men precis, just det. Ja. Rätt i tiden också.
Ja. Ja, bra för miljön.
Stort tack för att du kom hit.
Tack.
Tack för idag, Sam.
Tack själv.